välkomna allihopa till Hög av serier för den 194:e gången tror jag det blir.
Ja, det, kan vara det rullar på.
Ja, jo, jag tror det är 194 eller 193, jag vet inte riktigt säkert, hur som helst. Vi har gjort rätt många avsnitt kan man säga.
För det här laget är vi båda lite möra idag.
Vi är båda lite möra idag. Jag heter Anton Bjurvald och med mig har jag Anders Lundgren. Ja. Vi har konkat serier. För er som inte känner till så säljer vi serier via prempo.nu och den senaste sändningen serier kom tyvärr till viss del indränkt från Atlanten. Tror jag.
Ja, alltså det de slog skickade kanske vågor upp över relingen och ner i.
Man undrar ju liksom.
För att vad fan hände?
Ja, jag vet inte. Men alltså vi fick en fjärdedel av de serierna som vi normalt sett skickar ut var alltså i den här formatet som serier man hittar på toaletter på så här, så det är så här mellanstadie, liksom typ fritids. Såna saker liksom. Alltså du vet de här skrynkliga och du vet som man kan ställa på högkant för att de är
Så vill inte jag ha mina serier.
Nej, som tur var så har det kära företaget vi köper serierna av redan accepterat att det är deras fel. Så vi hoppas att de skickar oss ersättningsserier fort som fasen.
Ja, men det vore skönt.
Det är första gången det händer kan vi säga på 3 år, så att det är ju inte en dålig vana som tur. Vi ska prata serier och vi tänkte att vi skulle faktiskt börja med att lite skamlöst berätta vad fasen man ska köpa av oss eller valfri annan seriehandlare, för det är ju dags för previews tips för april månad.
Jag vill bara varna för att jag är mör också för att jag har flyttat.
Just
under
det.
Helgen hela klubbs upprottas lager, så vi sitter för ovanligtens skull på ett etablissemang
ja,
på
precis.
Ett café i staden. För jag har konkat 35 och 16 kopior och en massa andra filmrelaterade pinaler hela dagen, så jag täckte av damm från topp till tå. Och ja,
du ser väldigt fräsch ut.
Oj, tack.
För, med tanke på vad du har gjort de senaste 2 dagarna.
Ja. Ja. Men i alla fall, Anton, vill du börja med ett tips
ja,
till
jag
mig?
Tänkte
kanske,
att, till ja, jag Freddy? Tänkte faktiskt börja med att ge det är ju en massa nummer ettor på DC som sätter igång nu här.
Just
och jag
det.
Tänkte inte vara tråkigt att ta gamla nummer ettor, alltså serier som redan fanns som får en ny nummer ett. Så.
Ah, okay,
utan jag tänkte faktiskt ge till dig, Anders Lundgren. Du får Dr. Faith nummer 1 av Paul Levitz och Sonny Liu, tror jag det uttalas hans efternamn.
Just det.
För att jag vet att du gillar Dr. Faith i vissa utföranden i alla fall. Så
ja, jag är väldigt svag för grundfiguren och mannen med guldmasken.
Ja.
Cool.
Ja, cool. Så att jag är väldigt förtjust. Den kommer jag själv börja prenumerera på, jag tänkt. Ja. Så att den får du.
Och Paul Levitz har ju bra känsla för de här gamla figurerna verkligen, så att det kanske kan bli en skoj.
Ja, och sen så har jag faktiskt en backup till dig.
Ja, spännande.
Nämligen Shadow Show, Stories in Celebration of Ray Bradbury.
Aha,
som är alltså ett gäng olika serieförfattare och tecknare som har gjort som en antologi med hyllningar till, inspirerad av Ray Bradbury, denna fantastiska författare. Så att det är min backup till dig. Sen så har jag till Freddy. Det blir lite tråkigt här nu för att det här är lite uppenbart att han kommer köpa ändå. Men jag kommer ge honom Art of Satoshi Kon. En väldigt fin bok.
Och sen, den hade jag också som en bubblare, inte helt oväntat.
Nej, men så, och sen så min backup till honom är... Ja, du kanske vill berätta vad du har innan jag snor alla de bra här, men...
Nej, kör på.
Ja, nej, men då är det Archie nummer 1 av Mark Waid och Fiona Staples som nu äntligen släpps. Som ska bli jätteintressant att se. Just se Fiona Staples teckna Archie ska bli jättekul. Och se vad Mark Waid, som vi ju, både jag och Fred och du, har varit väldigt förtjusta i många, många omgångar om man säger så.
Ja, men vad passande, för jag har faktiskt en Mark Waid-serie till dig, Anton.
Ja, men vad trevligt.
Om jag hoppar in här innan du ger ett tips till dig själv.
Ja, berätta vad
det är. Nämligen serie från Boom Studios som vi ju mest känner från att jag har babblat om Planet of the Apes-serierna som de har släppt.
Just det.
Och nu senast då Burning Fields. Men
just,
nu
som du gillade.
Ja, faktiskt. Nu är det så att just Mark Waid och J.G. Jones gör en ny serie som heter Strange Fruit. Den nummer 1 kommer. Det är alltså en superhjälteserie som utspelar sig kring tiden för översvämningen av Mississippi 1927.
Okay.
Och ska liksom ta upp hela den här tråkiga delen av södern med rasism och segregering och sånt, med en superhjältevinkel, och det tror jag nog att Mark Waid kan göra till någonting bra faktiskt. Så.
Ja, det låter onekligen intressant.
Och det är kul att Boom Studios också får lite unika titlar och inte bara kör franchise-relaterade grejer. Så.
Ja, nej, men precis. Så det är precis. Bra. Ja, men det låter kul, det ska jag definitivt kolla in. Till mig själv hade jag tänkt ge mig någonting som faktiskt också har anknytning till den amerikanska södern, nämligen Bubba the Redneck Werewolf, som är en one-shot av två killar som heter Mitch Hyman och Roberto Torres. Ja. Som det är alltså omslaget är en varulv med redneck caps med old, vad heter det, Dixie på.
Ja, just det.
Och sen så har han någon form av blond bombshell över armen, som, eller liksom över axeln så här. Fireman's carry.
Okay.
Hon ser inte helt missnöjd ut med att hänga över axeln på den här stora varulven. Så där.
Nej,
så
okay.
Jag vet inte riktigt vad det ska handla om, men jag bara tyckte titeln kände jag. Ibland köper jag på titlar och Bubba the Redneck Werewolf känns som en intressant titel. Och så var det en one shot också.
Ja,
one
det.
And done. Liksom.
Ja. Men du kan ju gå done in one på ett lite större sätt faktiskt.
Ja, okay.
Om du bara är beredd att släppa till $100 så kan du köpa nu Werewolf by Night Omnibus.
Jaha.
Med alla 70-talsserierna som ju emellanåt är riktigt fantastiskt roliga, med Mike Plug då, som berättar om Jack Russell.
Ja, det.
Den bäst namngivna serievarulven någonsin skulle jag vilja säga.
Ja, det är rätt bra faktiskt.
Som springer runt i sina gröna byxor och slåss mot fotopräster och annat. Mm. Som sagt, då får du hela 70-talsutgivningen i alla fall på ett bräde.
Ja, det är schysst. Mm. Alltså jag vill bara lägga till också att jag har tänkt att beställa en ny etta, börja prenumerera på en Marvel-serie kors i taket.
Mm-hmm.
Och det är nämligen Thors nummer ett. Inte Thor,
nej,
utan Thors.
Plural.
Flera, där de olika Thor från olika dimensioner slås samman för att bekämpa en gemensam fiende.
Ja,
bland annat Grod-Thor.
Grod-Thor är på nummer tre, tror jag.
Ja.
Kniper han omslaget.
Ja.
Och jag är ju sugen förstås, eftersom jag är stor fan av Beta Ray Bill. Han
men precis. Ja. Ja, men bra. Men vad har du fannat kul då,
jo,
som du har hittat, Anders?
Till Freddy så har jag hittat mannen som gillar kockserier. Nu har jag hittat den ultimata kombon. Det här känns lite som samma tassemarker som du vet Get Giro var inne på.
Ja, just det.
Som från Vertigo, som vi läste för ett tag sedan. Det är alltså Brian Wood och Daniel Cecil som har tidigare har gjort en del tillsammans med Brian Wood, som i den här Northlanders tecknade ett par serier.
Ja, okay.
Men i alla fall, nu är det en serie som heter Starve som tar något skamgrepp på hela det här toka kockshows
Iron
företeelsen.
Chef.
Ja, precis. Ni vet, Gordon Ramsay står och skriker
just
upp
det,
några gröngörningar.
Just det, sånt som Freddy ser slaviskt. Det är ju hans... han har inga guilty pleasures, men det är en sån sak.
Han känner ingen skam,
nej.
Det är bra.
Ja.
Men det här är i alla fall i nära framtid så har det här blivit regelrätta gladiatorspel mellan hårdföra kockar.
Det här låter ju fantastiskt.
Ja,
vad sa du att serien hette?
Starve.
Starve, okej.
Okay. Och den är från IDW, vill jag minnas.
Jaha, cool.
Sen så har jag till mig själv, så jag är väldigt nöjd över också att IDW släpper en serie som jag har velat läsa väldigt länge, men som har varit oförlåtande dyr. Det är alltså Bravo for Adventure av Alex Toth.
Okay.
Som var en sån här serie som han gjorde i sluttampen av sin mer aktiva karriär. Det var på 80-talet. Och den kom ut i lite så här olika albumutgåvor på förlag med inte så jättestor distribution och inte jättestora upplagor. Och den blev aldrig avslutad för att det blev något så här strul som händer ibland i förlagsvärlden. Och de har ju legat på extremt mycket pengar. Så att nu så är jag väldigt nöjd över att IDW släpper allting. Alltså även en massa tidiga outgett material.
Ja, kul.
Och Bravo for Adventure är ju Alex Toths hyllning till sånt som han växte upp och tittade på. Alltså såhär, men du vet, swashbuckling, äventyr. Det är en huvudrollsinnehavare med en sån här jättesmal mustasch.
Ja, och som Errol Flynn hade.
Ja, precis. Ja. Han ser väldigt Errol Flynn-inspirerad ut. Och är en flygare och äventyrare och mycket fuffens i Hollywood och sånt där. Så jag tror att den kommer vara väldigt rolig att läsa. Så
ja, låter kul.
Ser jag verkligen fram emot.
Mm.
Och sen så hade jag ju förstås lite bubblare. Jag tycker att du ska läsa fler historiska serier, Anton.
Ja.
Så att jag hade en... Nu är ju Secret Wars i full swing här.
Ja,
det här är ju tidningar som kommer i maj alltså, som ja. Vi pratar om nu. Och de smackar ju på med konstigare och konstigare saker, tycker jag. Jag är väldigt imponerad både över hur Marvel, som har håller på att startat om och meckat i olika omgångar, DC med New 52, istället för att göra en så här clean slate, så känns det som att de har grävt ner sig ännu djupare i de konstigaste aspekterna av sina seriemytologier sen
ja,
det här hände på något vis. Så det är ju, så det är ju en helt
motsatt... Ja, du får ju motsatt... till och med Batman i egen titel.
Ja, så. Precis. Det är en helt motsatt effekt mot den jag fruktade faktiskt, så det är ju väldigt roligt. Men då i alla fall så är det en ny serie som heter 1872. Det är väl som någon...
Ska jag visa vad jag har längst ner på min lista här.
Aha,
1872 ja. Nummer ett. Så ja, den precis. Är redan tänkt. Men du får berätta lite mer. För jag,
ja. Det är ju alltså Jerry Duggan och även Doc Shainet som gör en Marvel-western.
Ja, just det. Precis. Där, det var det där.
Ja. Där Sheriff Steve Rogers och smeden Tony Stark, apotekaren Bruce Banner, kämpar mot korruption i staden Timely.
Ja, fint.
Roligt.
Ja, det är
fin,
roligt.
Fint. Wink, wink, nudge, nudge.
Wink, wink, nudge, nudge, ja.
Ja, och sen så tänkte jag till Freddy då. Years of Future Past. Margaret Bennett och Mike Norton.
Mm.
Och då är det ju alltid farligt att återbesöka de här jättebra gamla historierna förstås. Men vi får hoppas att de lyckas göra någonting intressant här. Det är ju Kitty Pryde som framtida motståndskämpe i en sentinell... kontrollerad värld är ju verkligen mycket bra grund för intressanta historier. Så. Ja.
Allt med Kitty Pryde gör att man blir lite extra nyfiken. Ja. Det är en väldigt, väldigt intressant karaktär i det att hon har en väldigt passiv kraft.
Ja,
hennes kraft är att, hennes kraft är ju att inte fasa sig genom väggar. Om hon slappnar av så börjar hon ju fasa. Men den är ju liksom det är kul hur mycket folk har gjort nyskapande och roliga grejer med hennes krafter liksom.
Ja.
Jag gillar ju den, ska vi inte spoila någonting, men det Joss Whedon gör i Astonishing X-Men är både fantastisk och väldigt så här, tragiskt på ett hjältemodiskt sätt, känns det som.
Ja. Jo, men den är väldigt bra.
Jag har faktiskt bara lite fler så här, kort tips.
Ja, spännande.
Martian Manhunter nummer ett kommer ju, den kommer jag självklart köpa eftersom att jag är ett stort fan av den gröna
Oreo cookie-käkande snubben.
Yes, John Jones. Sen så har vi Midnighter nummer ett, ska jag börja läsa, så ska jag faktiskt ta mig i kragen och se till att läsa originalserierna.
Alltså Authority.
Authority, som jag inte har läst mer än bara högst sporadiskt. Jag har nämligen börjat prenumerera på den här, en sån här tjänst. Vi har en gratis månad där man får så här, läsa serier digitalt. Så jag tänkte att jag skulle... Det är ett bra sätt att börja att provsmaka, och sen så kan man köpa de sköna lunterna när man fattar att det här är något för mig.
Ja, men liksom. En del av de serierna är ju jätteroliga faktiskt, särskilt då när Warren Ellis och Frank Quitely samarbetar och även Ed Brubaker och Frank Quitely ett par. Det är en del av de där är skitbra. Sen en del tycker jag väl faller i liksom Warren Ellis vanliga så här, cyniska... Ja, men nu är det problem fyllda superhjältar som knarkar och oj vad tokigt och ont det blir. Och så här. Men det som är bra är riktigt, riktigt bra.
Ja. Så den ska jag... Midnight tänkte jag mig på. Sen så finns det en som heter Prez med Z som handlar om en tonåring som blir president.
Ja,
den
precis.
Tyckte det lät väldigt udda och speciellt. Så att,
ja. Nu när vi pratar om Brubaker så är det faktiskt lite roligt att det var det var den första serien som han fick släppt på ett större förlag. Det var han gjorde en... Press är ju en 70-tals figur som hittades på då. Och då, även då på 90-talet under Vertigo-etiketten, så höll ju DC på att fiffla med mycket av sina gamla figurer. Då gjorde just Brubaker en Press-serie.
Jaha, vad kul. Vad roligt. Och sen så har jag en som jag självklart inte kan undgå, nämligen Age of Reptiles av Richard Delgado.
Ja,
som
just det. Det är kul att den kommer tillbaka.
Som
faktiskt.
Är ordlös serie om dinosaurier som slåss med varandra helt enkelt. Ja. Eller lever tillsammans. Så, så att en dinosaurieserie är ju right up my alley. Så
det är ju rätt många år sedan den kom nu, men den var ju oerhört prisad och populär faktiskt. Så att, jag tror du kommer gilla den.
Ja.
Sen gör jag en sista då, Dark Horse-grej. Det är ju just när Dark Horse presents nummer 11. Här får vi se hur Hellboy-serierna verkligen går in i så här full baroque mode. När de blir så här verkligen översmyckat och intrikat. John Arcudi skriver en serie som är en uppföljare på ett brev.
Okay.
Som Abe Sapien sitter och skriver till Hellboy i en kort serie som är med i The Chained Coffin.
Okay.
Alltså samlingen The Chained Coffin.
Ja.
Det är väl till och med titelserien. Så att nu gör han en uppföljare på det här brevet då.
En uppföljare på ett brev alltså?
Brev i en
ja.
Serie.
Ja, men ja. Det är...
Då har man kommit långt i sin så här knappologi tycker jag. Ja, det är jävligt bra.
Det är härligt, härligt. Alla grenar på trädet ska utforskas. Ja. Varenda del av buffen ska användas. Som
definitivt,
man
ja. Definitivt.
Ja, men ska vi gå in på lite vad vi har läst då? Vi har ju ingen samrecension den här veckan på grund av synkproblem. Det vill säga, för du har ju varit utomlands i Paris
ja,
med din kära fru ja. För hennes födelsedag.
Ja,
kom du iväg till några seriebutiker?
Ja då, det är ju så fint beskaffat i den franska huvudstaden att merparten av serieaffärerna, även om det ligger i ett och samma kvarter, eller det är i alla fall en extremt hög koncentration runt ett ställe som heter Rue Dant.
Ja.
Så att vi, och det roliga var att en av mina huvudgrejer då, förutom att besöka operan och se Faust tillsammans med min kära fru på hennes födelsedag och se staden då, det var att jag ville besöka platser där min favoritfilosof, pessimisten Emile Cioran bodde när han och verkade när han var i Paris.
Ja.
Så, och då slumpade det sig så att hans hemadress var precis, ja, en parallellgata till Rue Dant.
Ja, okej.
Okay. Så det synkar väldigt bra. Jo, men på Rue Dant då, där finns det alltså ja, nu, hur ska man räkna det här? Alltså, det är väl en uppemot en 10 serieaffärer tror jag.
Ja.
En ganska liten gatstump. Sen så är det ju, går det ju liksom, ja, ut på sidan av kvarteret. Det finns till exempel en liten en kedja som heter Pulps.
Ja.
Som har alltså Pulps Toys. En butik med enbart figurer av alla upptänkliga slag. Det är ett sånt ställe där man liksom fortfarande kan hitta ja, figurer från så här tidigt 90-tal liksom, för att de har kvar allt sitt backstock liksom.
Ja, kul.
Så, så här, längst in i butiken så, här, så hittar man någon liten hörna med så här sletna Space Precinct-gubbar liksom.
Så, ja, det är ja. Då är man långt nere i lådan liksom.
Ja, verkligen. Sen så har de en seriebutik som var, det är som ett ja, mest amerikanska serier, men även så här, förstås jättestor avdelning med franska och sådär, men det är som ett smörgåsbord när man kommer in där med all senaste veckans sändning liksom. Ja. Helt underbart. Och sen så har de en butik som är bara t-shirts.
Okay.
Lite längre bort. Sen så finns det en fantastisk affär som heter Rackham, som är ett serieantikvariat som har ja, verkligen så här riktiga dyrgripar. Deras hyllsektion med antikvariska Hugo Pratt-serier är ungefär 1,5 meter tror jag.
Oj då.
1,5 hyllmeter minst.
Uh-huh.
De har såna här, hittat såna här saker med Skuiten och Peters som gick ut i så här extremt ja, för dem då, små upplagor. Det var en så här bok som de släppte tillsammans med en CD-skiva.
Uh-huh.
Kostar 250 euro nu om man vill ha den.
Ja, härligt.
Men, och sen, ja, de har verkligen extremt fascinerad utbud, så att den är liksom värd att gå in i bara för att få kolla på de här serierna en gång, även om man som sagt inte alltid har sen att man har råd att köpa dem liksom.
Nej.
Och sen,
nej,
men... ja, fin liten affär. Sen så har ju en annan sån kedja som heter Album har två, tre butiker också på samma gata som, de har ju fokus på främst ja, fransk utgivning i en butik i två våningar med massa prylar och sådär. Sen så har de amerikanskt i en annan affär. Så jag fyndade en massa 70-tals Jack Kirby lösnummer och såna grejer där.
Ja, kul.
Och sen har vi även en ja, närbelägen butik som heter Bouliniers som har både såhär, begagnade serier väldigt billigt och sen så ett jättestor sektion med fransk utgivning. De har verkligen, ja, så helt otroligt komplett liksom, känns det.
Uh-huh.
Så jag fick ju tag i en serie som jag pratat om tidigare, Cromwell Stone, som vi bara hittat i en det släpptes ett album i ett ganska litet format 1992 av Dark Horse Comics. Och den, sen visste jag ingenting mer om den serien. Nej. Så att jag blev verkligen helt fascinerad. Och nu har jag egentligen fått tag i den ordentlig franska utgåva som är det format som den avsedd att vara.
Okay.
Så jag har hunnit läsa om den serien, den första, och det är tre delar. Och det var verkligen fantastiskt att se den i sitt rätta format, för att den här amerikanska serietidningsformatet var för litet, för att den är ju extremt Lovecraft-influerad, men inte på det här tentakelsättet, utan han har mer tagit fast, Andreas som skapar den heter, han har tagit fasta på stämningen i Lovecrafts berättelse, det här krypande obehaget,
ja.
Och gjort ett extremt snygg, oerhört fint linjearbete i svartvitt då, om några passagerare på ett fartyg som kapsejsade, och det är någonting mystiskt som var med på det här fartyget, så att Cromwell Stone försöker ta reda på vad som har hänt, för han märker hur de 10 överlevarna från skeppsvraket har börjat försvinna en efter en.
Okej.
Och ja, så extremt snygg, väl värd att leta upp, men som sagt, den finns väl enbart utgiven i sin helhet då på franska, men
ja. Jag kan ju, just för de där originalutgåvorna, eller inte originalutgåvor kanske nödvändigtvis alltid, men att få liksom kompletta grejer och få sånt som bara kanske kommit till ett eller två nummer hit till Sverige, är det jättekul att kunna göra då i Frankrike, ja. Eftersom att de har sån otrolig kärlek till sina serier, om
ja,
man säger så.
Verkligen. Jo, men det, även när man går in på som såna här stora multimedievaruhus som Fnack till exempel, som också är så här bra ställe, de har ju större serieavdelning än specialistbutikerna i Sverige liksom.
Ja, ja.
Så att det finns oerhört mycket att hämta. Just på Fnack så köpte jag inte några serier, utan där fyndade jag en så här superutgåva av The Artist, den stumfilmen från för ett par år sedan med Sean
Dujardin,
med för en billig penning.
Ja. Ja, just det, Dujardin. Jag har faktiskt letat reda på lite andra filmer om honom. Bland annat den här Agent 117 som han gjorde precis innan.
OSS 117.
Ja. Ja, just det, precis.
De är ju extremt roliga.
Ja, väldigt så här skön buskishumor så, men ändå på ett bra sätt liksom. Lite som
Cairo, Nid de Spion och vad heter det, Rio-filmen?
Ja, jag vet bara att de heter på svenska. Ja, Agent 117 i Rio, Agent 117 i Cairo tror jag de heter på svenska.
Just det.
utgivna av vad heter det? Studio S vill jag säga.
Ja,
eller
precis. Njuta
films. Ja, hur som helst.
Men, jo, men så att Paris är ju fantastiskt att besöka. Just nu har jag fokuserat på seriedelarna, men just vad det gäller barer och sånt som jag annars också brukar hänga på. Jag och Victoria gjorde en barrunda. Vi var på två tiki-barer och en New Orleans-inspirerad bar på en och samma kväll. Verkligen fantastiskt. Dirty Dick är den tiki-bar som jag tycker var bäst vad det gäller drinkar.
Ja.
Även om Tiki Lounge också var helt okej.
Okay. Jag hörde att Victoria hade blivit väldigt inspirerad kulinariskt också av Frankrike och lagat massa parisisk mat när hon kom hem.
Ja, det stämmer. Ja. Det sitter kvar ett tag.
Ja, men det är väl bra.
Ja,
det är man får åka utomlands och inspireras, så får man ta med sig Paris hem sen.
Ja, definitivt. Jag gjorde det på så sätt att jag började spela om The Saboteur, för jag drev väl Victoria lite halvt i vansinne när jag höll på. Ja, men här har jag varit förut. På att peka ut en massa ställen.
Där har det varit i tv-spelet.
I tv-spelet. Ja. För
du får ju köpa det här Assassin's Creed senaste. Det spelar sig också i Paris.
Ja, okej.
Okay.
Ja, vi kanske inte ska driva det här längre. Men jag håller på att spela om det nu i alla fall. Det är ju roligt att återbesöka platserna. De har ju gjort, det är ju förstås inte staden helt och hållet liksom, utan det är lite komprimerat och saker ligger lite på annorlunda ställen och så vidare.
Men man känner igen sig.
Ja. Det är så pass bra gjort att man känner igen sig väl liksom, när man, för det var faktiskt vid ett par sådana tillfällen när jag gick runt här, så bara, vänta nu, fan, det var där jag höll på och försökte klättra upp, jag kommer ihåg. Då fick jag flashbacks till spelet av att jag såg lite så här, var någon mindre triumfbåge som var skitsvår att komma upp på i spelet, kommer jag ihåg. Men i kväll som helst.
Ja, men det låter bra. Jag har faktiskt aldrig spelat det. Men jag har en polare som gjorde det och verkligen, verkligen gillar det jättemycket, så att man kanske ska ta tag i det någon gång.
Ja, min chefredaktör på Hemmabio, han spelar om det varje jul faktiskt, som en liten gåva till sig själv. Han spelar igenom det 4 gånger tror jag.
Ja, men då gillar man att ha ihjäl nazister.
Ja, och vem gör inte det?
Ja, det är bra. Jag tänkte prata lite om en serie som jag nog aldrig någonsin skulle ha läst om den inte hamnade i mitt knä av en anledning. Jag har läst Valiant Comics serie Ninja K. nummer ett.
Just det. Och det är väl en nystart för en
nystart på en
90-tals titel antar jag.
Precis, 93 kom den första gången och nu startar de om. Clayman och Butch Guys är det som tecknar. De, ja. Det är alltså två delar i det här första numret.
Ja, okay.
Och sen så är det ett... Matt Kint som skriver.
Ja, okay.
Och
han har gjort Mind Management och Star Course till
precis,
exempel
och The Valiant då för ja, Valiant Comics. Men jag och det här handlar alltså om en det, tänk dig Bruce Wayne.
Ja.
Fast istället för att hans föräldrar dör så blir han uppfostrad av en väldigt strikt butler för att föräldrarna inte reser hela tiden.
Ja.
Och samtidigt så tränar han sig till att bli en ninja. Och blir rekryterad som någon slags MI6 tror jag det är, agent. Nu ska vi inte. Jo just det, MI6 agent. Han heter Colin King och så har de då olika ninjor i sin i sin trupp. Så de har ninja A, ninja B, ninja C och han är då ninja K.
Ja.
Och det blev tycker jag det var lite fånigt, men annars
taskigt.
Ja, han är långt ner på listan så.
Ja.
Men jag vet inte, jag tyckte att den var rätt häftig faktiskt. Den börjar väldigt hårt med en rödhårig kvinna som tänk femte elementet ungefär fast hon har lite längre hår.
Okay.
Hon har varit utsatt för någon form av experiment av några hemliga ondingar och sen så när hon tar sig därifrån så hon skulle kunna slå ihjäl dem för att hon är en sån jävla ninja, men hon kan dessutom manipulera deras sinnen så hon får dem att ha ihjäl sig själva istället.
Det är
lite mer praktiskt.
Det är nästan ännu roligare.
Ja, och då är det så att Ninja K då hjälper henne att fly från den här forskningsstationen. Men hon sticker iväg åt ett annat håll och han säger ja, whatever. Jag skulle bara ut henne från det där fängelset och sen så får man följa då vem den här egentligen är och hur de hör ihop. Och jag skulle säga så här, för att vara en serie som är alltså en offshoot från Bloodshot tror jag den heter. Alltså det här, karaktären började i en annan serie,
ja, just
Bloodshot.
Det.
Så för att vara en spin-off till en serie jag aldrig har läst så måste jag säga att jag kände att jag fick riktigt bra grepp om det här och kände att det var en riktigt bra introduktion. Sen kanske inte karaktären det är lite för det blir lite för så här, nästan löjligt så här.
Du har sett det förut liksom.
Ja, fast det känns också som att det är så där det är en liksom pojk dröm. Ja, men han är skitrik och så han ninja också och så blir alltså blir lite så där jag vet inte. Jag kan inte riktigt ta den helt på allvar så.
Ja, okay,
men med det sagt så tyckte jag ändå att den var oväntat bra faktiskt.
Ja.
Och jag skulle nog kunna tänka mig att läsa mer, eller framförallt läsa mer om karaktären. Alltså, jag vet inte, ja, sådär. Och fördjupa mig lite hur de tänkte när de skapade honom och sådana saker. Ja. Sådär. Så att, jag tyckte faktiskt att den var riktigt, riktigt njutbart faktiskt, som ett nummer.
Ja, hur var Butch tecknade? För jag gillar ju Butch Guys förrän. Ja. Han tecknade ju nu senast. Läser ju han lät mycket vinterserie från honom. Winter World har ju tecknat nu och sen så var det ju Winter Soldier innan som jag tyckte han gjorde skitbra.
Nej, men jag tycker att han har en stil som verkligen funkar för det här. Han är mycket mörkt och mycket, jobbar mycket med skuggor och sådana grejer.
Ja.
Så att det ja, jag tycker det verkligen funkar för ninja yrket eller på sig, eller ninja stilen sådär.
Ja.
Men jag blev imponerad. Alltså det brukar ju tyvärr vara så att när man gör en nummer ett av en serie som har funnits tidigare så vill man gärna få med både de nya och de gamla läsarna och så blir det så att man
hamnar balansgång
mitt emellan. Och jag vet inte, jag kan inte säga som att jag inte är en gammal läsare, men det känns som att det funkar väldigt bra för de nya i alla fall.
Ja,
men, så att, tummen upp till en Ninja K som jag inte alls trodde på innan jag började läsa den. Så kanske låga förväntningar, men jag tyckte att det var helt okej faktiskt.
Trevligt.
Sen har han ju lite fånig dräkt, för han har ju ninja-dräkt förutom att hans frisyr sticker upp.
Ja, men det är ju så viktigt.
Det är lite den här 90-talsdesignen med floppy hair högst upp och så.
Ja, det har ju sina sidor förstås.
Ja, så att... Ja, nej, men så Ninja K får i alla fall godkänt, tycker jag.
Ja.
Ja. Vad har du läst då, Anders? Förutom massa franska serier? Eller är det kanske franska nu, serier du ska prata om?
Ja, det är ju... Det är så att jag har ju jobbat hårt. Jag landade i en deadline crunch. Så att senaste veckan, den jag hunnit läsa är faktiskt Cromwell Stone då, som jag läste om. Så att jag får kasta bollen tillbaka till dig, ja, Anton, för du har ju läst en halv antikvarisk serie.
Ja, ja, jag fortsätter på K här. Nu blir det King Conan,
ja.
Som kom för ett år sedan ungefär. King Conan the Conqueror nummer ett har jag läst.
Ja.
Tecknad av Thomas Giorello och skriven av Timothy Truman.
Ja.
Och färgad av, det var den enda... Den enda kände igen var José Villarrubia som har gjort färgerna.
Just det.
De andra två kan jag inte säga att de ringde några klockor i min relativt... jag har inte så jättebra koll på tecknare
och författare. Timothy Truman känner ju, har ju jag läst en del grejer av. Han är ju hållit på, han gjorde ju en serie som var jävligt cool på 80-talet som jag gillade, som hette Grimjack.
Ja.
Som faktiskt gick i Sverige i den här serien serietidningen Max, som du kanske kommer ihåg.
Ja, ja, absolut.
Så att, det var min första gång som jag stiftade bekantskap med Timothy Truman. Sen... gjorde han väl vid ungefär samma vevat, tror jag, serier som jag har pratat om här faktiskt. Han gjorde ju ett gäng serier med The Spider.
Ja, okej.
Som jag tyckte var riktigt skoj. Och sen på 90-talet så gjorde han ju tillsammans med Joe R. Lansdale faktiskt ett par riktigt coola Jonah Hex och serier och ett par med Lone Ranger och Tonto.
Ja, okay. Okay.
Men nu på senare år så har han ju skrivit mycket Conan.
Ja,
han har ju gjort en hel del av de hårdaste Conan-historierna faktiskt.
Ja.
Hur var denna då, King Conan?
Ja, alltså så här är det. Jag har ju inte super, super bra på Conan heller, ska jag ärligt talat säga.
Det är väl bra att du kommer från den vinkeln då, för det är intressant att höra.
Nej, men jag har ju läst en del Conan, liksom, alltså i sådär äldre serier. Så,
och läst, men du har inte läst Howards egna noveller?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har ju förstås sett filmerna, det går inte att komma ifrån. Men i alla fall, så jag har ju liksom koll på att han, alltså, hans... man ska säga mytologin lite grann så, jo, kring det. Men det här är alltså King Conan, det är alltså Conan som ser tillbaks på sin, ja, hur han blev kung av vad heter
Aquilonia.
Det? Ja, precis. Och man ska väl säga så här att det märks att Game of Thrones är populärt.
Okay.
För det här är verkligen Game of Thrones. Det är mycket intriger, det är mycket plot driven, det är mycket folk som sätter knivar i ryggen på andra när de tror att men du är min allierad. Nej, det var du inte. Det var sådär.
Ja,
så att
det,
för att vara en Conan-serie, om jag ska vara lite fördomsfull, så var det väldigt mycket politik och väldigt lite muskel-action. Och det är ju tyvärr ingenting som får så höga poäng i min bok. Inte när det inte görs. Det gjordes rätt taffligt här. Och när jag också fick en sån tydlig jämförelse med Ninja K, så känns det som att den här blev inte en bra första. Det är ju nummer ett det här. Nummer ett av en pågående serie. Men ändå, det kändes som att kanske skulle vara ett sätt för folk att komma in i Conan, och jag tyckte inte att det sträcktes inte ut några händer här, utan här var det så här: ni har Conan-ordboken med er, hoppas jag, för att nu jävlar kör vi liksom.
Till Conans försvar för att jag tror att det, alltså en del av novellerna är just som handlar om kung Conan, är just så mer
det är mer politik.
Dels är ruffelbåg, för det är ju det som Conan hatar med att vara kung, det är just att han måste hålla i de här delarna, för det är inte hans styrka.
Politiken är inte i när kungen berättar, alltså han berättar om hur han blev, så det är liksom, han är inte kung när det händer de här massa intrigen och grejer, men i alla fall det är en del bra action och det är en del slafs och sådär också, och jag tror nog att det kräver nog att man läser, det här är typiskt en sån grej som jag egentligen borde läst i en trade, så att man får sex nummer på sig att verkligen ge
komma in i det
tror jag, så att jag har faktiskt inte så jättemycket mer att säga. Jag tycker att och den här var också en sån som jag bara landade i mitt knä lite grann så här,
och tänkte att jag skulle testa. Läsa vidare kanske, eller?
Nej, eller om jag kan hitta det på ett vänligt serietek eller någonting sånt, så kanske man skulle kan ta sig an den så.
Det kan tänkas att det finns.
Ja, precis. Men sen så vill jag också bara nämna att jag har faktiskt läst lite mer She-Hulk Jag var ju lite tveksam där. Jag läste ju första...
Charles Soules.
Ja, precis.
Och jag... den Law and Disorder hette den första, va?
Ja, precis. Och nu kommer vi till volym 2. Titta här. Mm. Här kommer det folk.
Kommer en gäst till programmet.
Ja, Magnus precis. Magnus Kornry, vår kära. Han kom förbi. Han kände på lukten att vi har hans serie i en påse här till honom.
Ja.
Ja. Så att hur som helst. Jag skulle bara säga att jag blev ju lite tveksam till slutet av...
Varsågod Magnus.
Jag blev tveksam till slutet av She-Hulk. Det alla läst, första sex numren eller första fem numren. Men det här var riktigt bra, fortsättningen. Så nu är jag på banan igen.
Okej, okay, den här har du läst digitalt då? För att,
nej,
här,
jag fick faktiskt volym 2 nu.
Volym 2, ja, den släpps ju nu precis. Ja.
Så att det är... Ja. Nu måste vi ju faktiskt, så här är det, så att Magnus sitter här, så måste han ju faktiskt säga vad han tycker om sin, han har fått Weird Tales of the Future, en jättefin utgåva.
Basil Wolvertons science fiction serie.
Ja, vad säger du?
Jäkligt nice ser det ut.
Ja, det är ju en inbunden utgåva i slipcase.
Ja.
Jag var själv sugen på den där, men så tog en massa andra grejer över handen, tyvärr.
Man har ju bara ett begränsat antal kronor i plånboken också. Så
ja, att, tyvärr är det så.
Så är det.
Hade jag mer pengar skulle jag köpa mer serier.
Ja, det är ju så. Det är dit som skulle gå. Ja, nej, men i alla fall, i She-Hulk vill jag bara säga att det blev bättre igen. Så att nu är jag väldigt glad och nu ska jag fortsätta läsa, tänkte jag. Så att, ja.
Ja, jag kan, apropå She-Hulk, så kan jag rekommendera en artikel som jag... länkade till i vårt Twitterflöde faktiskt,
ja, just det.
Här om veckan, och den har en lite så här tråkig titel. Man märker att det inte är samma person som har skrivit titeln som är
artikeln.
Kapow, here comes the feminist superheroes.
Ja.
Och sen så är det faktiskt en rätt intressant analys av just satsningen som görs på breddande av, att man, som vi har pratat om.
Man breddar målgruppen.
Ja, breddar målgrupperna både från Marvel och DCs sida. Och ja, det kommer fram en del intressanta fakta och sådär i den artikeln. Så den kan jag mycket väl rekommendera. Och det står bland annat om She-Hulk då förstås.
Ja. Ja, coolt. Vi tänkte, det blir inte ett superlångt avsnitt idag. Och
nej,
vi kommer också tyvärr att ta påskuppehåll. För att jag ska utomlands och jag ska till Tyskland på jobb tyvärr. Jag kommer nog inte besöka så mycket seriebutiker. Så vårt nästa avsnitt kommer dyka upp om det går som det går. 13 april sa vi, va?
Precis, om lite drygt 2 veckor.
Men vilken
stad kommer du vara i?
Jag kommer vara i Daun heter den. En liten, Daun, liten by som ligger ungefär mellan Frankfurt och Köln ungefär.
Okay.
Jag ska bo på ett slosshotell som hade bathtube. Inte bathtub, enligt deras egen hemsida.
Nej, men det blir...
Det ska bli intressant,
ett
badrör jag ska lägga
i. Du kommer att få liksom skåpas fram och tillbaka i hotellet. Så kommer du fram... Det blir som i Wallace och Gromit.
Ja, just det.
För det var en annan grej som jag gjorde faktiskt. Det var en fantastisk utställning som pågår i Paris nu fram till augusti om Aardman Animation. Då kanske du skeppas i ett sånt här rör så du kommer rentvättad fram till frukostbordet.
Ja, det låter ju väldigt...
Hoppas att du får kläder på dig på vägen.
Ja, hoppas det också.
Ja.
Men vi säger väl som vanligt, läs mer serier.
Ja.
Hej då.
Glad påsk.